I've been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ja, det här var alltså Beatles, When I'm 64. Och nu sitter vi en tidig morgon här innan jul. Tre radiomakare. Vilka har vi i studion?
Lena Elmerus.
Katarina Johansson Nyman.
Och jag, Ann-Sandin Lindgren. Och vi tre har ju gjort ett program förut tillsammans. Katarina, vad var det vi pratade om då?
Vi pratade om hur det är att gå i pension.
Ja, för vi har alla tre gått i pension fast i olika åldrar.
Ja, jag försökte jobba så länge som jag kunde.
Visst. Och då ska vi avslöja att ingen av oss är 64.
Nej. Jag måste säga, första gången jag hörde den här låten då på 60-talet när den kom, så tänkte jag, jag kommer aldrig bli 64.
I vart fall kändes det ju väldigt långt bort.
Ja, det var uråldrigt.
Och då, Lena, du som är våra nästor här inne egentligen, för du måste presentera dig själv, därför du kan ju väldigt mycket om det här med åldrandet.
Ja, jag har ju ägnat mitt yrkesliv lite grann åt det här med gerontologi, som det heter.
Vad är det?
Läran om det normala åldrandet. Och sen finns det geriatrik, som är då de sjukdomar man drabbas av när man blir gammal. Så det är vad jag har hållit på med hela mitt yrkesliv då.
Mm. För du är läkare?
Ja.
Och du har jobbat här i Tyresö som läkare också?
Ja, jag har jobbat en del på äldreboenden här efter det att jag lämnade merparten av mitt arbete som var borta i Segeltorp.
Mm, precis.
Ja, jag har varit överallt. Jag har jobbat med hemsjukvård. Jag har varit i varenda dörr på varenda portgång på hela Södermalm.
Inte dåligt.
Nej.
Och du bestämde dig inte att gå vid 65?
Nej, jag lämnade här jobbet i Segeltorp när jag var 62. För jag var så less på det. Men då valde jag att fortsätta på hemmaplan här med äldreboenden. Och jag har hållit på då ända till i våras.
Ja, och då måste du avslöja din ålder.
Ja, jag fyllde 70 år.
Du fyllde 70 år. Det är en stor fest också.
Ja, ja. Jätteroligt. Ja. Jag skulle kunna fylla 70 en gång till.
Men fest kan man ha ändå.
Ja, ja. Och lika jämnt. Katarina,
ja.
Du är inte heller 65, 64.
Nej, eller 65. Jag är inte 64. Jag fyllde 60 i somras. Och jag då tillsammans med min gubbe som också fyllde 60, har fyllt 60 år. Vi hade bestämt oss för att vi om möjligt då, om ekonomi och annat med oss, så skulle vi sluta jobba vid 60. Och det har vi gjort i år.
Ja, mm. Så vi har ju helt olika erfarenheter. Och jag har också gått i pension, fast jag liksom gick vid 62. Och jag ska snart fylla 63, så ingen av oss är 64, så det är en slags medelålder här, When I'm 64. Och vi gjorde ett program tillsammans förut ju, som just handlade om det, när vi gick i pension.
Och för det är ju en av de här stora skifterna i livet, när man lämnar sitt yrkesliv.
Ja.
Man kan ha gillat sitt yrkesliv och man kan ha ogillat det, och man kan tycka att äntligen. Men det är en stor händelse i ens liv att lämna yrkeslivet.
Ja, det är det faktiskt.
Oavsett,
ja,
hur gammal man är.
Ja.
Och inte minst hur man definierar sig själv och hur man blir definierad av sin omgivning. Jag har funderat mycket på det här. Vad säger man när man är på en mingeltillställning och träffar folk och folk frågar, vad gör du?
Ja, vad säger du?
Ja, ibland säger jag att jag friar innan.
Just det.
Eller att jag har gått i pension nästan. Eller ja, något sånt, ja, där. Men det är lite inte så givet att man säger att jag är pensionär.
Nej.
För att på något sätt så kan man tro i alla fall att folk ska tycka att man är lite ointressant.
Ja, ja.
Jag vet att det är kanske jättefånigt. Men ibland så kan jag också säga så att jag är pensionär och känner mig väldigt stolt över det.
Ja.
Och också märka att folk är lite avundsjuka faktiskt.
Vad säger du, Lena?
Ja, jag säger numera säger jag nog att jag är pensionär.
Mm.
Men så brukar jag i nästa mening berätta att jag jobbar på radion.
Och vad säger du då?
Ja, jag säger också att jag har gått i pension. Och sen tänker jag, vet du, den äldsta riksdagsledamoten som vi har haft här, som du tror jag intervjuade, Barbro Westerholm. Hon har hittat på nya ord, för det är lite samma sak. Vad säger man? Är man senior, är man pensionär. Hon säger vi årsrika, säger hon, kallar hon det för, va? Hon hittar på det som ett nytt begrepp.
Ja, det är ett nytt begrepp.
Ja. Vilket är också liksom lite grann inte så nedlåtande.
Nej, och man ska associera lite grann till årsringarna på ett träd. Och att det är faktiskt det här med, hon trycker ju också mycket på det här med rikedomen, erfarenheten man har med sig.
Ja.
Man kanske inte är lika snabb, och jag har för länge sedan slutat att springa efter bussen. Men jag vet ju numera att det kommer en buss till.
Ja, och det är väl också någonting. När vi gjorde ett program tillsammans där vi pratade om att då hade precis gått i pension. Och då var det liksom rätt årstid. Eller hur, Katarina? Det var någon gång i våras. Där vi liksom, eller var det början av sommaren, tror jag, va?
Ja, i alla fall så var det fortfarande varmt och ljust och skönt ute. Och då är ju livet ganska lätt, inte minst som pensionär. Men nu, när vi sitter här strax innan jul, och vi har haft den här mörka november bakom oss. Och det är fortfarande mörkt och grått.
Ja.
Och regnigt. Och ibland undrar man ju, har ljuset försvunnit helt?
Ja.
Då är det ju faktiskt lite annorlunda.
Ja, och det har jag fattat med folk som går och jobbar. Att de tänker ju inte på att det är så mörkt. Därför att man åker till jobbet i mörker. Och sen är det liksom upplyst med lampor på jobbet. Och så åker man hem i mörker. Och det gör man ju oavsett om solen har lyst under dagen. Så att när man jobbar så ser man ju inte våra växlingarna på dygnet lika mycket. Och nu är man extremt beroende av att det ljusnar på morgonen. Så man kommer upp.
Och sen är det ju också så att i vår ålder nu då, så börjar man också få lite granna gråstar. Och då blir tillvaron genast mörkare. Därför att ögat släpper inte in lika mycket ljus.
Aha, man är beroende av ljuset också.
Ja, det är man. Och sen de här första tecknena på att man börjar få gråstar. De kommer runt 65.
Jaha.
Och det tycker jag man ska kolla om man har starr. Och för det, idag är det en mycket lätt operation. Och plötsligt blir då tillvaron mycket ljusare igen. Det kan gå som för min mamma som plötsligt fick syn på alla dammtussarna igen. Men det beror ju på lite hur man är lagd.
För jag tyckte det var väldigt perfekt. Jag gick ju 1 april. När gick du, Katarina?
Ja, ungefär samtidigt.
Och du?
Ja, jag slutade jobba sista juni, så 1 juli får det bli då.
Ja, och det kändes ju bara som att ta en lång semester.
Men du, nu ljuger jag. Jag gick ju sista maj, jag började pensionen 1 juni.
Okej, var det så?
Ja.
Det är lite flytande begrepp här. Och det jag tyckte var skönt då, det var ju liksom att då vill man aldrig ha den här stressen att gå tillbaka till jobbet. Så att jag är liksom, man har ju liksom gått in på något väldigt mjukt sätt i det här att jag får bestämma själv. Sen tycker jag att det här att vi alla tre då gör radio har ju liksom gjort att man, som du säger, Katarina, att man, vad sysslar du med nu för tiden? Så kan man i alla fall säga, man kan, ja, jag friar inne, eller ja, jag gör som jag själv vill, jag bestämmer själv över min tid. Men det här gör, att göra radio gör ju också att det känns ju som ett litet jobb. Fast det är helt frivilligt och ideellt.
Just det. Och precis, och det här med radion. Det som just är bra med radio har jag kommit på. Det är att, och det har vi ju pratat om ganska mycket. Man ska inte känna press.
Nej.
Utan man gör det när man själv vill. Och man kanske förbereder sig. Man gör de här intervjuerna. Man redigerar. Och sen är det klart. Och det är så skönt.
Ja.
Det är ingenting som ligger över en. Och det är ju så stor skillnad, tycker jag, mot, i alla fall för mig när jag jobbade. Att det var hela tiden saker som låg över en.
Ja.
Som man hela tiden gnagde i huvudet. Och som man hade dåligt samvete för och sådär. Och det tycker jag är så skönt. Den här skillnaden. Att inte ha de här dåliga samveten på det sättet.
Ja.
Det tycker jag är fantastiskt.
Och jag tror ju också att det är en av sakerna. Det kanske du kan verifiera, Lena. Men för många då som har liksom gift sig med sina jobb. Att det blir tomrum och man inte har något annat vettigt. Sen tror jag liksom barn och barnbarn och alla saker runt omkring. Men det är väldigt bra om man har någon form av intresse.
Ja, för att det kan ju vara ett intresse som man inte vet om att man har. Så att jag hade ju inte någon, jag hade ingen idé om att jag skulle börja radio när jag gick i pension. Utan det var ju bara en idé som plötsligt kom, och så visade sig att det var väldigt roligt att göra radio.
Ja.
Men det var inte någonting som jag hade nog snarare tidigare tänkt att när jag blir pensionär så ska jag läsa konsthistoria. Du, jag har inte ens öppnat någon kurskatalog i konst för konsthistoria.
Ja, men det jag tänker, Lena, och det är ju samma sak för dig precis som för mig, att vi har ju använt vår kunskap från vårt yrkesliv i radion.
Ja, och visst.
Det tror jag är liksom att det blir lite alltså win-win på något sätt.
Mm.
Man tar med sig, du gör doktor Lenas hörna och jag pratar om stadsbyggnadsfrågor. Och då får man liksom, vad säger, lite medskick, eller man har en kunskap som man ändå fortsätter att använda. Den här liksom, som du pratade om Lena, den här kompetensen och erfarenheten som man har skaffat sig under alla år, den får man liksom användning för på något sätt.
Ja, tycker jag också. Mm. En sak som jag har reflekterat över, det var att när man då jobbar 40 timmar i veckan, dessutom har 2 timmars resväg varje dag, så att det är ju fruktansvärt massa timmar när man åker och arbetar in i stan. Då tänkte jag, tänk nu kommer jag få 50 timmar mer i veckan. Alltså så mycket jag kommer kunna göra. Och så hade jag liksom satt upp en att göra-lista, för det har jag på jobbet. Allt det jag ska göra, jag ska rensa på vinden, och jag ska städa det där, jag ska plantera sig och jag ska göra det. Och jag ska komma ihåg det här och bla bla bla. Och jag är nu så förvånad, för att nu har det liksom gått nästan 9 månader. Jag har fortfarande inte kommit upp på vinden. Jag har fortfarande inte rensat i lådorna. Alltså, det här nya livet. Varför hinner man inte med så här mycket som man hann med när man jobbar? För när jag jobbade hann jag både göra radioprogram och jobba och allt annat. Och jag tycker egentligen inte att jag får tid med så mycket mer. Kan ni förklara det mysteriet?
Ja, alltså det där har jag också funderat på jättemycket. Men jag har ju märkt att jag har ett annat tempo.
Ja.
Jag har gått ner i tempo. Alltså. Jag är inte alls lika effektiv. Men det är väldigt skönt att inte vara så effektiv. Jag kan mitt uppe i alltihop bara sätta mig och titta. Eller lösa sudoku. Eller pilla mig i naveln eller vad jag gör. Mm. Jag behöver inte vara så effektiv. Och det är så skönt.
Ja, stressnivån har gått ner.
Ja.
Stressnivån har gått ner alldeles klart. Och det är ju... Det mår man ju bra av.
Det gör man ju.
Ja, jag tror att jag är ju alltid en sån där som under yrkeslivet körde åtminstone 150%. Och det är rätt så skönt att dra ner tempot. Och sen, som du säger, man kan plötsligt börja titta hur ser världen ut runt omkring en. Man kan kolla fåglarna och man kan bara njuta av att... Jag går ju ut med hund, så att det är också något... Det kunde, på yrkeslivstiden, då hade vi ingen möjlighet att ha hund.
Nej.
Så att den är ju också, eller de hundar vi har haft, det är ju också någonting som har tillkommit tack vare att yrkeslivet har fasats ut.
Mm. Och sen tycker jag också att det är också en sån här sak som jag tycker att förut så hade man gick upp en speciell tid, sen hade man kanske en timme på sig, läsa lite nyheter, kasta sig iväg, åka till jobbet. Och det var den dagen. Så kanske man kollar lite på rapporter eller Aktuellt på kvällen för att kolla vad händer i världen. Nu, så här mycket som jag har läst. Alltså jag tror aldrig jag läser så här mycket någonsin om världen. Och jag läser allt möjligt. Och jag lyssnar också väldigt mycket på poddar. Alltså olika såna här kloka människor som pratar i alla möjliga program. Så jag känner också, och det här, förut när jag jobbade så tänkte jag, det finns det där programmet med Ring P1. Och så tänkte jag, alla dessa pensionärer som ringer in. Och som har åsikter om allt. Och så tänker jag, vad är det här för konstig värld? Men jag har nu fattat att det är de enda som har tid att tänka. Därför när man jobbar, även om man läser på morgonen och säger Karolinska sjukhuset, bla bla bla, och det är pengarna. Då verkar jag arg kanske den morgonen. Men sen åkte jag till jobbet, det var det borta. Och inte tänkte jag engagera mig i den frågan, eller orkade engagera mig med den frågan. Nu känner jag mycket mer att jag kan läsa på. Och jag kan lyssna på lång intervju med Svenonius. Bara för att jag tänker att jag vill nog veta hur hon tänker. Alltså det är en helt annan... Vad ska man säga? Man hinner med saker. Man hinner bottna i grejer. Och jag hinner ringa till kompisar och prata med dem en timme i telefon. Förut var det här, hej, men hur mår jag? Vi måste ses igen. Och så såg jag inte dem. Så att jag tycker också att jag får lov att göra saker som jag hinner liksom bottna i grejer.
Mm, det är kvalitetstänk.
Det är kvalitetstänk. Mm.
Ja, de här rättshaveristerna som man förr inte kunde förstå var de kom ifrån. Då kan man numera förstå, som du säger. För jag kan också känna så där att jag kan bli jätteupprörd. Och nu ska jag börja skriva insändare och jag ska göra det och det. Och så. Sen så kanske man inte gör det ändå. Men man kan förstå, som du säger, var tiden och luften kommer ifrån.
Ja, för förut så sprang man bara.
Ja, men jag måste säga att jag inte riktigt... Jag är lite irriterad på mig själv. Att jag inte riktigt har hittat någon, den här, någon slags rytm eller och det här tempot har gått ner. För jag tycker att jag är lite såsig, måste jag säga, ibland. Att jag får inte liksom saker ur händerna på samma sätt. Och det kan faktiskt störa mig lite grann. Men jag tror också att jag måste hitta en rutin mera tydligt i mitt liv.
Ja.
Det här att, för vi har till exempel sagt så att ja, men en dag i veckan ska vi åka in till stan, har vi sagt. Så vi ska åka in till stan och gå på utställningar, museer och ta en fik. Men vi har inte kommit dit än. Vi går här och såsar i Tyresö. Och det är väl trevligt. Men vi blir lite så här muppar också. Vi tycker det är så, man kan ta en liten promenad och så är man nöjd med det.
Ja.
Och sen så håller man på hemma och fixar och så. Men det gäller ju också att komma ut lite grann. Att se världen. Igår var vi inne i stan. Och det är så fantastiskt. Liksom. Wow, är det så här det ser ut i stan? Och titta vad fint. Och det är julpyntat. Och det är liksom folk som rör sig. Och man ser hur folk liksom är uppklädda. Och oj. Och det är ju lite häftigt.
Ja.
Men vi gör det lite för sällan. Och den rutinen skulle jag vilja komma till. Att lite oftare liksom... Men utblicken på något sätt.
Men är inte det? Liksom när man jobbade och var i fasta tider. Man var tvungen att förhålla sig till klockan. Nu måste man inte förhålla sig till klockan på samma sätt. Är det inte det som är friheten? Att varje dag få säga... Ja, idag tar vi en promenad. Nej, idag läser vi. Eller idag gör vi något annat. Är det inte det som är liksom... För börjar vi nu ruta in oss? För det finns ju pensionärer som är totalt inrutade med sina arrangemang som de håller på med. Är det inte det som är hela grejen, att ha den här friheten?
Jag tror att man måste hitta de saker som man verkligen vill göra då. Vill man träna? Eller vill man börja sjunga i kör? Eller vill man börja måla akvarell? De här, och då kan ju det gärna få bli en viss dag och en viss tid och bli en rytm. Men sen ska man ju, tycker jag, också vara öppen för alla de här nya möjligheterna. Och jag menar, du har ju då barnbarn som kommer att växa upp. Och du ska få se vad du kommer att få mycket roligt tillsammans med barnbarnen. Mina bor ju en bit härifrån, men de är ändå här på loven. Det har varit ganska mycket på loven. Och då har vi alltid gjort roliga saker tillsammans. Mycket, en vecka har jag sagt, klarar jag 2 museer. men vi har, det blir ju flera veckor om året och det blir ganska många museer som man får se med barnas ögon.
Ja.
Så att det kommer nya intressen, och där tror jag också den här äldre generationen är jätteviktig, för att i och med att vi inte bor på samma ort.
Nej.
Så har de ju inte de har ju inte farmor och mormor i närheten.
Mm.
Utan då måste jag ju också visa dem vem jag är och hur vi har släktbanden och generna, och i våran släkt är vi på det här sättet och sådana saker. Så att jag har ett ansvar för nästa generation. Men jag har ju varit ledig lite längre än vad ni har varit. Så att nu är det ju inte alla som har barnbarn.
Nej, det är det inte.
Nej. Och då kan det ju kännas lite konstigt om jag sitter och säger vad roligt det är med barnbarn. Det är inte bara roligt. Det är ganska tufft också.
Mm.
I synnerhet när man känner att de dumpar ungarna hos oss. Och själva bara har roligt.
Jag då som fick mitt barnbarn i början av augusti. Jag har ju har en väldigt självständig dotter. Som inte har behövt sin mamma speciellt mycket. Och jag tycker att det är fantastiskt roligt att första gången på väldigt många år sedan hon var 12 år. Så behöver hon dig. Så hon ringer och säger, kan du komma över? Så vi går ut och går. Eller och var den här liksom kloka, trygga personen som finns där. Och det är ju liksom en ny roll för mig. Och det är också jättekonstigt nu. För att när mina barn är alltså över 30 år. Och det som är sant för 30 år sedan, hur man uppfostrar barn, det är inte sant idag.
Nej, det har ändrats.
Så att det enda jag har egentligen, det är liksom någon slags närvaro, så ska jag säga. För jag kan inte tala om för min dotter hur hon ska uppfostra sin lilla flicka. Utan jag måste liksom vara klok och vara den här som sitter med den här lilla Alva i knät en stund. Och Alva och jag har jättebra, och jag kan inte tala om gör så eller så. Därför att allting har förändrats, och det kommer jag ihåg att min mamma också var när jag fick barn. Hon var den här personen som plötsligt fanns där som en trygg person, och det är jättekonstigt, det är en ny roll för mig, för jag har inte uppfattat mig. Jag är ju en ganska stressad, eller varit en väldigt stressad person. Och nu är jag den här kloka mormon. Det är liksom en ny roll som är väldigt, väldigt trevlig.
Mm. Men som tar lite tid att lära sig.
Ja, självklart.
Du ska ju åka bort nu här, ditt barnbarns första jul. Hur klarar du det?
Vi firar lite innan. Men vi har faktiskt åkt bort hela tiden. Vi har åkt fram och tillbaka. Så det har vi inget problem egentligen.
Jag drabbades ju lite grann av det där. Konkurrensen med min dotters svärmor. Och hon drabbades nog lika mycket av den här konkurrensen. Vem som skulle vara liksom bäst.
Ja, visst. Det är inte lätt. Nej. Det är farmor och mormor.
Ja, det och därför måste man ju då vara beredd att ta ett steg tillbaka.
Ja.
För att det är ju ingen som vinner på att den äldre generationen börjar tävla om vem som är den bästa.
Nej. Ett annat spår tänkte jag bara vi skulle gå in. Därför att du, Lena, du skriver också kröniker i Tyresö Nyheter.
Ja, för den som nu brukar läsa dem då, så ska jag säga att nästa år så har jag bett att få dra ner lite på det. För det är faktiskt mer jobb med än vad man kan tro.
Ja. Och nu skrev du en väldigt trivsam, tycker jag, som det står i och för sig god jul och gott nytt år på den. Där du både reflekterade över din nya roll som pensionär, men också året som har varit.
Mm. Jag gjorde en årskrönika kan man säga.
Ja.
Det gäller ju att förnya sig lite grann när man skriver de här. Och det är ju alltid en krönika till jul. Och förr har jag lagt tonvikten på julen som sån och julförberedelser och hur jag ser på jul och så. Men i år så tänkte jag, nej men jag kör ett svep över hela året.
Ja, så ska vi ta lite, för vi, i och med att nu är liksom så fria så vi har sett världen på ett annat sätt. Vi har inte bara sprungit i våran veckohjul. Hur har ditt år varit då, Lena?
Ja, men det har ju varit ett ganska bra år. Utom det att jag gjorde illa mig i ryggen i våras och det gjorde att väldigt mycket blev annorlunda än det brukar vara. För jag är ju en trädgårdsmänniska och när man plötsligt då inte kan rensa och inte kan plantera och inte kan... Det påverkar en rätt så mycket.
Mm.
Så då blev jag istället sittande i min trädgård och tittade. Jag tillbringade nästan en hel dag på att titta på när myrorna flyttade en myrstack. Och det måste jag ju säga att för att vara 70 år och aldrig har sett det fenomenet. Det var helt fascinerande. Jag kunde nästan inte slita mig från de här myrorna som bar ett ägg åt ena hållet på en rak linje. Och sen gick de tillbaka utan ägg och så hämtade de igen och gick.
Ja, det där är fascinerande.
Ja, det var helt otroligt.
Ja.
Och det finns mycket annat också i min trädgård som har varit väl värt att titta på.
Ja, för du har en fantastisk trädgård.
Ja, verkligen. Jag har ju också varit
där. Ja, du har varit där. Ja. Ja. Ja.
Jättehärlig.
Ja, nu börjar jag längta lite grann. Vi var ute och tittade, det var bara blött och mörkt häromdagen. Men jag vet ju att snart så börjar det klia i fingrarna.
Ja. Mm. Vilka andra reflektioner har du gjort om året?
Ja, nu är jag ju tillbaka på radion här. Den här livesändningen vi gjorde var ju fruktansvärt rolig.
Ja, nere på Tyresöfestivalen.
Rent tekniskt så trodde jag ju inte att vi skulle fixa det.
Nej.
Att få ihop ett program under så många timmar.
5 timmar körde vi.
Och sen visade det sig att det var ju väldigt skojigt att gå runt och prata med folk. Och liksom locka dem tillbaka till vår lilla provisoriska studio där. Och era gubbar hade ju satt upp så fint tält och fixat. Så att det var ju en ren fröjd att hålla på där.
Jätteroligt. Ja.
Så det var ju också en av de stora händelserna.
Ja.
Ja. Var det något annat du tänkte på?
Nej, jag tänkte bara att vi skulle börja liksom reflektera lite över året. Hur ser du året, Katarina, nu när du sätter med nya,
ja, men,
fria ögon?
Nej, men det har ju varit ett bra år, det tycker jag. Och det är ju precis som vi varit inne på, det är ju en stor förändring och det här att sluta jobba, det är det ju. Men jag tycker det har varit ett bra år i stora hela. Sen har vi haft, om man nu pratar om det här med... För man har ju ändå någon slags bild av när man ska sluta jobba. Att man ska liksom släppa alla ryggsäckar på något sätt. Att man ska bli fri. Man ska gå in i den tredje fasen i livet. Och vi kom på här för något tag sedan att vi har haft, ja, eller har 2 ryggsäckar som vi ändå har med oss. Och det ena var, jag gick ju i samband med att jag slutade jobba så gick jag in i en styrelse som ordförande. Och det där var ett uppdrag som tog otroligt mycket mer tid än vad jag hade trott och kunnat föreställa mig. Och jag blev helt uppäten av det här.
Mm.
Och till slut så blev det så här att jag kände att det här går inte längre. För jag till och med att jag kände att det påverkade mig negativt. Alltså både tankemässigt och sömn och så vidare. Så jag har faktiskt hoppat av det uppdraget. Och det var jätteskönt. Jag hoppade av i förtid. Men det var ett helt rätt beslut, kan jag känna. Det andra som påverkar oss också, det är att min svärmor då har fått en demensdiagnos under det här året. Och det är ju framförallt jobbigt för min gubbe, men det är klart att det påverkar. Men en person som då alltså, har väldigt mycket, alltså, det händer saker hela tiden runt omkring och det är mycket telefonsamtal och mycket handpåläggning och sådär. Hon är 91 år då, min svärmor. Och det här gör ju naturligtvis att den här riktiga känslan av frihet finns ju inte riktigt. För att man kan ju känna sig att man inte riktigt kan åka bort. Eller man kan känna att man måste vara till hands. Eller man får inte ha telefonen avstängd. Och det händer saker, hon trillar och så vidare.
Det finns ju ett begrepp för det där. Det är när man blir mamma till sin mamma.
Ja, precis.
Och samtidigt så ska man då vara den här mormor, farmor till sina barnbarn.
Mm.
Och det är jättesvårt att kombinera de här två rollerna. För att bägge kräver den här emotionella energin. Och sen vem är jag då mellan? Du frågar vad jag tänkte på under året. Och nu slog det mig att det här är det första året när mina gamla klasskamrater har börjat dö. Jag är 70 nu då. Så har jag det här året... Det är 3 gamla klasskamrater som har avlidit. Och det är människor som jag har träffat på såna här skol... Ja, ni vet, 40-årsjubileum, 50-årsjubileum. Men skaran blir alltså glesare och glesare.
Mm.
Och det är... Ja, det hör ju till. Men det är så påtagligt.
Mm.
Och så tänker man, nej men den människan... Hon var ju så pigg. Eller den där, är den död? Nu tänker jag plötsligt, ja, vi har nog haft 5 begravningar det här året som inte har varit släkt. Alltså, utan som har varit,
som du har varit på också?
Ja, som jag har varit på. Ja, jag har inte varit på alla, men det är sådär man har skickat en minnesgåva och tänkt på dem.
Mm. För det var egentligen en av orsakerna varför jag gick vid 62. Det var att min mamma höll sig inte frisk speciellt lång tid efter att hon gick i pension. Hon fick en stroke väldigt tidigt. Och innan dess hade hon en massa hjärtproblem och sånt. Och hennes liv blev ju helt annorlunda. Hon kunde inte ha hunden kvar och allting sånt. Så jag har ju liksom känt, ända sedan min mamma blev dålig, att det finns liksom en tids, vad ska man säga. Förut var det så här, om vi dör. Och sen plötsligt kommit på så här, vadå om? När vi dör? Alltså det plötsligt så är det en realitet att man inte lever för evigt.
Ja.
Och för att så länge man hade den här generationen ovanför sig så var det på något sätt inte min tur. Och det är lite annorlunda tycker jag också, det här med att man får bygga sin egen, alltså ens egen lilla släkt är ju inte bara syskon och kusiner, utan det är, man är nu äldst i en liten skara. Och det är också en ny roll tycker jag, som är annorlunda, för att som du sa där, when I'm 64, så där gammal kommer man aldrig bli. Men vad är gammalt? Och det handlar ju inte så mycket om ålder, utan det har ju liksom vilka gener man har. Vi är uppe i den här lilla byn i Härjedalens Storskapell. Där blir ju folk över 100 några stycken. Jag vet inte varför. Så där 80-åringar, när de går ut och går, några 80-åringar där, då ser de ut som 60-åringar. De rör sig på ett helt annat sätt. Så att ålder är en väldigt konstig grej. Det är inte så att man är... Vissa är ju gamla i huvudet när de är 60. Andra är ju hur pigga som helst när de är 80. Och där uppe finns det 100-åringar. Men det här är ju en del av den här existentiella krisen tycker jag. Som också man, tyvärr, man får mycket mer tid att tänka. När man springer inte bara, utan man sitter och reflekterar.
Ja, och sen är det också många som får ett annat sömnmönster. Man sover inte lika mycket när man blir äldre. Och det kanske har att göra med då att man är inte så fysiskt aktiv på dagarna. Men... man behöver inte heller sova så där himla mycket. Man brukar säga att för oss pensionärer så räcker det faktiskt med 5 timmars sömn.
Det var bra att du säger det.
Men då är det också många vakna timmar när man kan ligga och fundera på saker och ting.
Ja.
Och då gäller det ju kanske att ha en Tyresö-radio i närheten som alltid går.
för jag tänker precis, för när man, om man ligger vaken på natten och har svårt att sova eller svårt att somna, då finns det ju också risk att de mörka tankarna kommer.
Ja,
Och det kan ju vara väldigt jobbigt att man tänker liksom destruktivt och negativt. Så att det gäller ju liksom lite grann att ha en strategi för det där.
Ja, och det är också biologiskt faktiskt. För att vårt hormonsystem, det slår inte till för någon gång framåt 4:30-5:00. Det går, vi är väldigt styrda egentligen av soldygnet, alltså klockan. Så att det här med att det finns en vargtimme där mellan 3 och 4, det är helt biologiskt. Vi har som lägst
ämnesomsättning och sånt.
Ja, kortisonnivån. Den skjuter i höjden sen när vi ska börja vakna. Och då kommer de här mörka tankarna. Så.
Och sen tycker jag också så här, det som förut var enkla problem, det vill säga asch, där löser man. Här springer man på, det 74 problem löser man på vägen. Och nu är det kanske bara ett litet problem. Ja, nu har den här saken gått sönder, vi måste köpa ny. Och så blir det plötsligt den här lilla skitsaken, blir jättestor. Så jag tycker också man är, alltså det är ungefär som att man har samma energi för att liksom, de små problemen växer därför att man inte har tillräckligt mycket problem. Eller man...
Nej, det är inget annat som puffar på.
Nej, liksom. Så man lägger ner energi också på massa små saker. Så liksom man kan tjafsa om liksom grejer som man tyckte det är väl ingenting. Nu växer de i prioritet därför man får tid att lägga ner på dem. Och sen nästa grej som jag, om jag ska själv reflektera vid året. I och med att man haft mycket mer tid att tänka på politik. Alltså följer dagspolitiken på ett annat sätt. Jag kallar ju mig själv för politiskt deprimerad. Och varje dag får jag i stort sett bara bekräftelse på att jag... Nej, jag skojar. Men det gör ju det också att vi har ju också en konstig tid nu. Där vi inte förstår oss på vad som händer i världen. Om man då lyssnar på massa tv-program och radioprogram och massa saker. Så förstod inte Sverige varför vann Trump. Och nu med Brexit och Johnson. Eller de svenska partierna har liksom geggat ihop sig. Och man fattar inte, okej, man röstar på det. Men det blev en helt annan politik. Och allt det där kan ju också uppta väldigt mycket av ens energi, tycker jag. Varför vi är så, vad ska man säga. Varför vi har en sån orolig tid. Och då, min reflektion är ju liksom så här. Vad skönt att jag är så gammal. Så jag inte kommer att vara med när jorden går under om 10 år. Eller vad det nu är för någonting. Utan då kan jag tänka så här. Ja, men min barnbarn då? Så då plötsligt börjar man bry sig om nästa generation. Hur ska de ha det? Och jag känner ju lite grann så här. Vad ska vi tro på? När jag då växte upp så trodde man på en god värld. Och nu är det ganska... Alltså våra partiledare var nere på jättedåliga siffror, den som, alltså förtroendet för samhället och politiken. Och där känner jag då att vi som är pensionärer, vi som har tid, vi måste bry oss om. Vi måste lägga ner mer energi, därför vi har tid. De här som springer har inte så mycket tid att bry sig om världen. Vad säger ni om det då? Min deprimerande inställning.
Jag tänker ju direkt på sjukvården och... den nedmontering som faktiskt sker av välfärdssystemen.
Det är så.
Sen kan man ha vilken politisk åsikt som helst, men vi kommer inte ifrån det här att vi behöver mycket mer vanlig sjukvård än vad våra regioner kan leverera. Och det är både de storstadsregionerna och de små före detta landstingen då. Vi har för många som behöver vanlig sjukvård. Och det går inte, och du pratade om Svenonius här, det är ju alltså det moderata landstingsrådet här i Stockholm, och det går inte liksom att bara trolla bort och tro att det här ska lösa sig av sig själv.
Det skulle jag verkligen... Sådana saker kan engagera mig jättemycket. Just sådana frågor. Och det är det jag tycker är bra med vår radio. Vi gör ju program i olika ämnen. Där vi diskuterar de här sakerna. För vi har tid att bry oss om frågorna. Och det tycker jag är roligt med den här radion.
Nej, men precis. Alltså det är ju väldigt dubbelt det här. Att när man har mera tid så blir man också mera engagerad. Och jag kan ju känna igen mig lite grann i det du beskriver, Ann. För du har ju till och med lurat mig nu, så nu har jag blivit aktiv på sociala medier.
Ja, jag har fått...
och det är bara för att jag ska marknadsföra mina program.
Ja, ja.
Men det har ju inneburit att jag får så mycket annat liksom skit, får jag säga så.
Ja, exakt. Sociala medier kan de kallas också.
Ja, precis. Mm. Nej, jag menar inte att allt är skit. Men det är väldigt brett. Alltså, det är allt ifrån vad folk har på fredagstalliken till folk som är otroligt engagerade i miljöfrågor eller är förbannade på Försäkringskassan eller vad det nu är. Men jag kan egentligen inte förstå överhuvudtaget att det finns något positivt med sociala medier. För att jag blir mer upprörd när jag går in och läser
och jag
vad
läser
folk skriver
också, tyvärr,
än att jag blir glad eller att det ger mig nya insikter faktiskt.
Håller med.
och nu har jag ju lite mer tiden att sitta där och scrolla. Ja. För det hade jag ju inte förr.
Det äter upp ens tid.
Ja, det äter upp ens tid fullständigt. Och när jag jobbade så skulle jag inte... Det var en av orsakerna varför jag bestämde för att inte vara med på sociala medier. För jag insåg att jag hade inte tiden.
Nej. Jag till exempel, jag har då slutat att läsa... alltså jag scrollar. Och jag går in på någonting som heter Omni på månaderna. Det är sådana här sammanfattningar. Därför att jag inte orkar läsa allting. Men jag lyssnar på långa... Alltså jag tycker ju om långa... radioprogram, alltså sådana där folk får tala till punkt, där människor får bry ut sig. Vi har ju halvtimme ungefär, nu har vi hållit på att dra över den här tiden när vi sitter här och pratar, men annars är halvtimme ganska lagom. Men nu finns det ett program där man kan lyssna en och en halv timme på en person som diskuterar någonting, och det, då tycker jag i alla fall, då lär jag mig någonting.
Förväntar du dig att jag ska säga något om sociala medier? Så Jag är ganska restriktiv med vad jag släpper in, så att säga. Vilka grupper jag följer och vad jag släpper in. Men det är ett väldigt bra sätt att få reda på vad ens barn håller på med.
Ja, just det.
man kan följa släkten och sådär. Och veta, den är där och den har gjort det och den håller på med det och sådär. Så att det är ju en skvallerfunktion.
Ja.
Faktiskt. Men jag lägger inte ut så mycket själv.
Nej. Och det som är roligt tycker jag, min man som då är egentligen mot sociala medier, han var ju tvungen att själv skaffa sig Facebook för att följa den här lilla byn som vi är uppe i Härjedalen. Därför alla de, där är det viktig information. Där står det liksom att nu är den här skoterleden fixad. Nu är det gudstjänst i lilla kyrkan. Nu händer det och det. Så att det är liksom, det är lågt och högt.
Ja. Mm. Ja, nej, men det finns mycket bra med det, men det finns också mycket tok.
Ja.
Det, och man måste sålla. Det måste man göra. Ja.
Men får jag bara säga en sak som vi pratade om, året som har gått. En sak som jag har kunnat göra den här hösten på en nivå som jag aldrig tidigare har kunnat göra, för att jag har varit ledig då, det är att jag har kunnat plocka så mycket svamp. Jag har varit i skogen, inte varje dag, men jag har plockat så mycket gula kantareller, jag har plockat så mycket svart trumpetsvamp. Så jag är så lycklig för det.
Det är sånt som gör en lycklig. Jag tycker det var en bra avslutning på det här programmet. Ni fattar, det är stort och smått. Ja. Så att vi, här sitter alltså tre nyblivna pensionärer som inte ens har varit pensionärer ens i ett år. Så vi får sen köra ettårsvarianten, ska vi se om vi blir ännu klokare, eller hur?
Ja.
Ni har lyssnat på oss tre. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Katarina Johansson Nyman.
Och jag heter Lena Hjelmerus.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och nu lägger vi på When I'm 64 igen, bara för att den är så mysig och den allihopa kommer vi ihåg den här låten. Will you still need me?